Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Svanberg.
Blankens.
Hej!
Berätta något.
På något sätt.
Kul.
Men jag kan berätta något som är som jag, du vet, man har sina, alla relationer har ju sina grejer. Jag och Per har så här extremt olika sätt att se på det här med städning, eller extremt olika, där överdriver jag verkligen, men vi har lite olika strategier, kan man säga. Och det här driver mig till vansinne ibland, alltså.
Berätta om de olika strategierna.
Ja, ja, men jag har hellre liksom städar hellre, det får vara lite, alltså jag hatar när det är smutsigt, alltså skräpigt, lortigt, fläckar, damm, står inte ut med det, men är ganska fin med att ha lite prylar, huller om buller, tar hellre ordning på prylarna liksom och gör det ordentligt när det är dags. Alltså jag lägger dem på var sak har sin plats, men det hinner man ju inte göra varje dag för att man har ett liv, utan det får bli när det liksom, så nu gjorde jag det. Per kör liksom, han skiter i det. Badrummet kan han, skulle han, jag vet inte ens om han någonsin har städat badrummet, ärligt talat. Alltså, för att jag har väl gjort det då, gissar jag. Men han däremot kan, står inte ut med så här klatter liksom. Det tycker han är så vidrigt. Men då lägger han inte det på, du märker vem sida jag står på i det här också, för jag beskriver hans strategi med mycket mer negativa så här ord. Men han tar liksom prylarna och bara samlar ihop i en låda och ställer någonstans. Så då hittar jag aldrig någonting. För då ligger mina prylar i den här jävla lådan någonstans. Och där ligger också så här hårsnoddar, kameraladdare, ditten och datten och plutten och mina tuggummin med lakritssmak som jag köpte från Sverige som jag har letat efter, ligger där. Jag blir helt jävla galen på det här, alltså. Mm.
Och det finns inte någon möjlighet att styra upp en strategi för hur ni ska hantera det, utan, eller det är liksom bara något som sker.
Ja, men jag, min strategi
alltså
är
att, rensande.
Ja, men han får väl rensa då. Han kan liksom inte mysa. Han kan inte känna lugn om det så här prylar. Så det får jag väl fatta. Men då säger jag, då får du väl lägga sakerna på ditt ställe. Ja, men vad hinner jag inte? Bara, nej, men det får du göra. Vi får väl se om det blir så. Men hur jävla svårt kan det vara? Han orkar ju bara inte bry sig om vart det ska vara.
Nej, men för det där minns jag från när det var den här, alltså när man hade, när barnen hade mer så här leksaker, vet, så här, med små prylar och grejer.
Ja, det har
de
ju
lite
de,
grann förbi det.
Nej, inte min.
Våra.
Ja, precis.
Ja, du har fortfarande. Mm. Men då var det där att man visste att ingenting var någonsin komplett, för att saker, om det egentligen, vet, alla legobitar borde ligga här, alla tågbitar borde ligga där, vet, sådär. Mm. Och då drev Fredrik genom städningen på samma sätt som Per. Mm. Det kanske är ett manligt sätt att städa, vad vet jag. Men du vet, och då, ingenting är komplett någonsin. Det är som, du vet, pennlådor eller allt som har många bitar. Man vet aldrig att om man kan börja lägga ett pussel, för att antagligen saknas det två bitar som har hamnat någon helt annanstans.
Och då ser man väl till att pussla ihop hela jävla pusslet innan man, liksom, annars är det inte städat.
Ja, men du och jag skulle bo ihop, då skulle det vara,
det är lösningen helt enkelt.
Det skulle vara bra.
Ja, vad heter det? En annan sak på Pers lista. Alltså han är inte då bara att han kanske eventuellt har ett manligt sätt att städa, det vet vi inte. Det råkar ju vara så att kanske Per och Fredrik städade på samma sätt. De kunde bo ihop och göra olika högar med diverse saker i och se hur jävla kul det blev till slut.
Ingen skulle någonsin hitta något.
Nej. Fast han har ju ordning på sina saker. De orkar han lägga på sin plats. Han bara orkar inte göra det med någon annans, barnens eller mina saker. Men sina saker, aha, de har han full ordning på. Ah.
Men det är inte så att du till slut då kan lära dig, okej, det här är platserna som sakerna hamnar på. Eller att han kan bara bestämma sig för att jag lägger allt här. Och då kan ni andra sen hitta era grejer.
Nej, ja, det, visst, så brukar det ju bli. Ja, så brukar det bli. Men jag stör mig. Det är jävla latmansstäd.
Mm.
Och så tycker han ändå att han ska liksom ha en liten applåd för att han är så himla ordningsam och vill ha ordning och reda. Och då är han så, men jag är, nej, pedantisk. Bara, nej, du är inte pedantisk, du är latestädare. Jo, men nu ska jag säga mer på Pers minuslista. Han är ju på det där killiga viset också förtjust i att köpa så här. Du vet, så att, en teknisk lösning på mitt problem på Amazon, just a click away. Det är ju en dröm för en man eller person, men kan ofta vara en man, som du vet, blir lockad av så här, en sladd, en knapp, kul. Så.
Det låter lite grann som ett barn som går på tv-shop-reklam.
Ja. Jo, verkligen. Det gör Per. Alltså, det gör han. Han har sedan tidigare en, nu hänger jag ut honom.
Så gör Per.
Ja, nu hänger jag ut honom lite här, men det får han ta helt enkelt. Han har sedan tidigare en liten så här, typ klänypa som man sätter på tårna. Där han har någon liten fotsvamp eller vad det kan vara. Och då ska, det är någon lasergrej där som ska lasra den här svampen away. Så de har han, det lyser så här blått på kvällarna under täcket. Där han har de här jättestora klänyporna på tårna. Han har också köpt en kudde. En antisnarkkudde. Som är alltså en liten kudde man lägger under kudden. Och den här kudden lär sig liksom, alltså när han låter, när det kommer någon ljud eller så, då gör den här kudden en liten så här rörelse. Så att han ska liksom komma ur sin snarkmode och typ vända på sig och så. Sen har han den här kudden som ligger och bara brummar.
Och vända på sig.
Ja. Och så den här kudden då, den brummar och låter, alltså om han börjar snarka så börjar kudden så här, för då blåser kudden upp sig lite och så här knuffar huvudet åt sidan. Och nu senaste inköpet som han berättade om igår, det är en laserhjälm som ska så här stimulera hårsäckarna.
Va? Nej men.
Så nu ser jag framför mig nätterna med laserhjälmen. Laser klänypan på tårna och den här brummande kudden. Det är inte upplagt för ligg om man säger så.
Den, eller så är det precis det som det är när du får se alla tre. Det kanske blir en perfect storm.
Ja.
Och det är bara nu.
Det kanske blir någon slags, det kanske den här lasen kanske bara liksom bzzzar till något.
Men kan inte du då samtidigt skaffa, för jag har sett att det finns sån här ultraviolett ljusmasker som ska ta bort, nu har du i och för sig inte du akne, men du kan väl bara ta en förlaget och testa det. Du är sån här som är som typ ishockeymasker fast som lyser liksom ansiktet. Så han har sin hjälm, du har din mask.
Och kanske någon slags, ska ha någon slags någon strumpa eller något sånt där runt kroppen också för att liksom stimulera någon jävla cell eller något.
Precis, exakt.
Någon slags sånt projekt kunde jag ju ha.
Någonting sånt måste du kunna hitta om du googlar runt på Amazon.
Alltså, när han berättade om den där laserhjälmen igår, då blev det liksom pricken över hit på hela den här sovprocessen när han ska ligga där och bara... Oj. Ja. Det och städningen alltså, det är han lägger riset till just nu.
Här kommer en liten spaning som jag har gjort, ska jag säga, den senaste tiden. Den är, jag känner att den kanske är begränsad i sin bredd, men ändå, jag har insett att vi har kommit in i häståldern. När alla, för jag har nu så många, för jag vet att du har pratat om att du vill skaffa en häst. Och jag har nu så många runt mig som säger, en häst. Jag vill ha en plats där jag kan ha en häst. Att det är så här, efter barn, efter hund, och sen kommer hästen in.
Ja, så är det verkligen.
Är det inte märkligt? Det är så, alltså om barn är ett stort åtagande, och hund är ett jättestort åtagande, för den kan aldrig vara, den kommer aldrig göra en fri.
Nej.
Och så hästen på det.
Jag sa senast igår att jag ville ha en häst.
Så jag, kan jag tänka mig.
Ja. Men kan det vara så att... Jag kan se så många logiska förklaringar till det. Att det är så. Dels tror vi att vad skönt, barnen är större. Men någonstans som jag alltid brukar säga. folk som säger så. Men alltså, har man öppnat den lilla luckan i hjärtat till en unge eller en annan person, alltså som är liksom som behöver någon form av omvårdnad eller som behöver liksom, ja, då går det inte, ja, att stänga
som
den.
Behöver den.
Som behöver den. Det går inte att stänga den lilla luckan. Den, den är liksom för alltid och evigt öppnad. Och då måste det in djur, hus, trädgårdar, rabatter, hästar. Allt möjligt där som ska
pusslas. Men du menar att det måste in nytt där hela tiden? Varför kan man inte bara ta hand om det man har?
Jo, men barnen blir ju större. De behöver den ju inte på samma sätt. De har ju sina egna grejer på gång. Det är inte så att det är inte en, man kan inte stoppa in en 50-åring i den där luckan. Det går inte liksom. Det måste vara något som är skört. Det finns sköra 50-åringar också, men jag menar något som behöver en, något som är så här. Det är en
förklaring. Så du menar att det är därför du tror att man vill
ha en häst? Det är en förklaring. Förklaring nummer två tror jag är att man vi lever i någon slags, det brusar och stormar och stökar i världen på alla jävla håll och kanter. Vi behöver liksom vi vill inte,
alltså, tillbaka till naturen.
Ja, vi behöver tillbaka till naturen. Mm. Vi behöver liksom känna tryggheten och det i, liksom lyckan och lugnet i det lilla, och där kommer ju hästen in som ett paket på posten liksom, och hunden också för den delen. Och sen också att man, ja men att man, du vet, i också i tidevarv av meditation och yoga och sådär, du vet, det här som är mer liksom på riktigt så, man vill inte, lösnaglar är liksom inte lösningen.
Nej, och man kan inte stressa en häst.
Nej, kan man verkligen inte.
Tänker jag. Att det är liksom, man kan hålla på med skärmar och skit hur mycket man vill, men med hästen måste man ändå, jag vet inte, på ett sätt röra sig i hästens tempo. Det är klart man kan säga, okej, nu springer vi istället för att gå. Men man kan ju liksom inte tvinga ner ett tempo.
Jag hade messade ju lite med din dotter häromdagen. För att jag hade upp någon Instagram-bild på någon häst och så. Och då var jag på vippen och lovade henne att jag skulle ta med henne dit nästa gång ni var här. Men då kände jag att det kanske inte är en jävla fel, och ni kanske inte ens åker hit, så att jag sa inte det. Men, för det kan ju bli jättestor grej hos barn, det vet man inte. Eller så blir det inte det, men ibland kan ju sådana grejer bara bli så här på riktigt. Så då sa jag inte det. Men jag har ju, Peppe då, har ju hittat ett otroligt stall med en helt fantastisk kvinna som är så här amerikanskt utåtriktad utan att vara så här, oh my gosh, hon är bara liksom som en jättetrevlig svensk person. Nej, fy vad hemskt det lät, men alltså...
Hon är lagom påstridig, alltså.
Exakt. Hon är, det känns liksom också på äkta. Nu är, finns det massor med underbara amerikaner, alltså verkligen. Men du förstår, men det finns en viss amerikansk typ som är liksom, som man får jävla nog av efter ett tag, alltså. De som är så, oh my gosh, oh yeah, we should get to do that. Bara, nej, men kan vi prata på riktigt nu bara liksom. Och så kändes hon inte, men hon var ändå väldigt,
det är för att hon är så social, grundad med hästarna. Hon har hästarna och djuren i sitt liv, så att hon är en finare person på en högre nivå.
Ja. Och då det här stället, då vill hon ha hjälp att motionera sina hästar så här, du vet, utan ens vill ha betalt, utan vi åker bara dit och motionerar hennes hästar någon gång i veckan.
Men hur hittade Peppe henne?
Ja, men det är för att det är en annan kompis, Frida, som har hållit på med så här, alltså natural horsemanship. Så då är hon där och gör det med sina klienter på hennes gård. Och då hittar vi henne. Ja, så igår hade jag ett... Det är kanske lite premature, för att ibland behöver man tid på sig att smälta saker. Men ett av mina livs finaste stunder, när jag och Peppe, som är en av mina absolut bästa och mest älskade vänner, red där, och på den här hästen som heter Sovereignty, som inte kan någonting, alltså han är ingen sån här fnofsig häst, utan han är liksom en världens vackraste häst, men inte, du vet, verkligen inte så här tuktad, utan lite mer vild i själen på något sätt. Och så var Goldie med också, så red vi på bergen uppe här.
Och då sprang Goldie bredvid.
Goldie sprang bredvid. Hon var med mig och hästen. Vi galopperade och Goldie, jag tittade bak på Goldie som galopperade också. Öronen studsade så här. Och så var havet
bra för Goldie att få springa lite.
Ja, hon är lite rultig. Hon är jättetrött efter. Hela dagen har hon legat och snarkar, och nu hon är så trött så det är inte klokt. Helt förstörd. Men hästen är inte heller jättepigg, så de passar ihop. Nej, men det var faktiskt helt sinnessjukt alltså. Och så hade jag och Peppe så bra snack när jag bara liksom, du vet, vi pratade om så här rädslor på ett oåterhållet sätt, när man bara var så här, gud, det här är jag jätterädd för, och så stöttade man varandra. Du vet, man var inte så här, inga, alltså så är det ju med vänner, man har väl inga så här, men ibland är det svårt att komma dit att man bara så här känns det verkligen liksom. Och den här galoppen och berget, och du vet, vinden var så här ljum men ändå frisk, och hav, det var, och Goldie, det var fan i mig så jävla vackert alltså. Och då kände jag mig, tänkte, jag var så glad över att jag liksom, du vet, det är jobbigt att ta tag i den här ridningen. Det är ett jävla projekt liksom. Och börja rida och passa in det i schemat liksom. Men fan vad jag kände mig glad över att jag tog mig tiden att åka dit och har tagit upp ridningen, även om det inte är, alltså jag rider, jag känner mig så mån om att det inte ska vara så här rida lektion och viktigt och, utan det ska få vara precis så där, bara för, helt utan prestige och liksom att man ska lyckas eller klara något eller hoppa en jävla högt hinder som man egentligen inte vågar där, utan bara så här fint.
Bara helt vanlig ridning.
Helt vanlig
utomhus.
Ja, och så här umgänge med hästen, att man får gossa och bara borsta den hästen jättelänge. Åh, så jävla fint alltså. Och Goldie som var med. Det var otroligt alltså. Du hör ju.
Ja, verkligen.
Tänk om min 12-åriga.
Låter fantastiskt.
Ja, tänk om du vet min 12-åriga person hade vetat att jag skulle få vara med om det. Det hade varit mer än man någonsin hade vågat drömma om att få uppleva en sån sak faktiskt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nu tänkte jag byta ämne. För jag tänkte på i helgen, jag läste en av mina bästa vänner har skrivit en bok som är helt eller den kommer ut i januari och den handlar om hennes första år som nykter alkoholist. Det är en otroligt bra bok, alltså för att hon är så rolig, alltså den är ju då bara sorglig och rolig.
Rebecka, eller hur?
Ja, precis, för det blir inte henne. Hon är alltså journalist och författare och hon har skrivit nu en bok, den heter Jag som var så rolig att dricka vin med. Och handlar liksom om hennes första år som alkoholist. Alltså nu var hon väl inne på sitt andra år. Så att, ja. Men otroligt, otroligt bra bok. Jag fick veta så många grejer. Hon har bott i London i många år. Och det var ju liksom där hon föll in i
den där
i den här. Ja. Och det var så intressant och det var så härligt för mig att läsa den här boken, för att det känns ju som att man får hänga med någon som man inte längre får hänga med så ofta på ett väldigt intensivt sätt. Men det fick mig också att fundera på, för att jag minns när hon blev liksom nykter några veckor efter sin 40-årsfest som jag var på. Och jag minns liksom att när hon sa att okej, men nu har jag slutat dricka, att man var så här, jaha. Jag hade ju liksom inte ens en aning om att det var ett problem, du vet. För att man träffas inte så ofta för att vi bor i olika länder och man liksom, man fattar inte.
Jo, men också så tror jag att just den där typen av drickande, det fattar ju inte ens man själv att det är ett problem. Eller vad man ska säga.
Nej men alltså det här grejen att du tänker också nu så som jag tänkte, att ja, men man dricker varje dag eller man dricker några glas vin på kvällen. Och det var ju inte den sortens drickande. Det var ju det som var. Alltså hon började dricka på morgonen när hennes barn hade gått i skolan.
Oj då.
Okay. Alltså i slutet när det var som värst. Att hon drack jättemycket.
Oj då.
Och där kände jag då att dels att man, eller det är inte konstigt att man inte vet om det, för henne var ju såklart en superskam så som det är för alkoholister. Att man vill ju inte att någon ska märka det och man döljer det, man vill inte säga att det liksom känns jobbigt. Men också det här att när man inser att är det också problemet att du vet, man är lite för, man är alltid inställd på att det ska bli, att det löser sig på bästa sätt. Eller du vet att nej, men så farligt kommer det inte vara. För jag kommer ihåg när jag var för 20 år sedan typ, hade jag en kompis som antydde att hon hade så ätstörningar, att hon tyckte det var jobbigt med mat och att hon, du vet, om vi gjorde fruktsallad så ville hon ha keso och inte grädde och sådär. Och då var jag så här, ja fast nej men jag kan också känna mig lite uppsvullen när jag har ätit mycket och dra, du vet.
Mm.
Och sen så det går lite tid. Och sen ligger hon ju inlagd för sin anorexi.
Mm.
Att man är så här, vet, att man väljer att inte se, att man har skygglapparna, vilket gör att man inte ser vad som egentligen händer.
Nej.
Förstår vad jag menar?
Verkligen.
Alltså nu blir det många ämnen här på en gång, men min liksom tanke där var att man kanske inte alltid att det finns ju en positiv grej med att alltid se från den ljusa sidan och tänka nej men det här kan inte vara ett problem. Men samtidigt tänk om man skulle se problemen innan. Ja,
exakt, men det är väl det.
Och liksom tar det mer.
Precis, det är väl det som är någon slags problem. Att man, när människor verkligen har ett jätteproblem, då är det så stort att man inte vågar prata om det. Vilket jag kan tänka lite är lite samma med klimat. Fast nu pratas ju verkligen om det. Men jag menar att det har varit ett sånt liksom. Men det är ändå fortfarande behöver ju, jag menar, många delar av världen.
Ja, precis.
Det är lite samma sak att det är så här. Nej men alltså du vet att man nej men det att det är alltså det finns väl någon sån grej att man saker som verkligen känns superjobbiga är liksom så komplicerade att snacka om att man kanske bara pyser ut lite om det för att det är liksom typ vad man klarar av. Mm. Och då borde ju man
men,
då,
ja, men precis men att man kanske där var bättre på att höra tecknen.
Ja, precis. Men nu ska man veta vad som är skillnaden
och
på en liten.
Hur många sådana tecken som man missar.
Precis, för det är ju väldigt svårt att veta också skillnaden på
ja,
ett litet.
På en mytoman och på ett
ja,
på
eller
en
bara
antydan.
Någon, ja, men du vet, eller på, för jag, du vet, jag har ju kompisar som har, du vet, som man vet så här, åh, det är liksom deppigt och PMS och du vet, då kan det ju verkligen vara så att det stannar där vissa dagar i månaden när man liksom på gränsen till deprimerad på grund av PMS och sen går det, då kanske det är så verkligen. Mm. Men tänk om man då bara ah, fast det här var, utan då vill man heller inte vara så här, berätta nu hur deprimerad är du, alltså det kanske bara är vad det är, alltså det är hanterbart. Det, då behöver man ju heller inte vara den som liksom gör
ja, för det kan ju också vara det mest irriterande om man har sagt ja. Någonting någon gång
exakt.
Till en kompis
precis.
Och sen så ett halvår senare så tar den upp och det här då som du tyckte var så jobbigt
exakt.
Och jag bara va? Men jag, nej, jag har inte sagt något.
Nej, jag vet, för då kan för
som, ja, det är ju,
då känns,
är det,
då får känslan av att det är människor som vill gotta sig ens, alltså att man har mått dåligt eller mår dåligt. Vissa, du vet, som ska
ja,
återkomma
precis.
Till det hela
bara
tiden bara.
Bara lyfter fram det.
Ja, precis. Mm. Men, nej, men det är fine liksom. Men då, det kan ju vara en omtanke från deras. Men jag får då känner jag mig cornrad att personen vill så här mysa mer i det där som inte liksom som bara var en tillfällig
precis.
Grej som jag öppnat
med.
Ja, precis. Man vill inte vara den personen så som ska liksom gräva i något som är så här, men fine, det är över liksom. Det var då. Men man vill heller inte vara en person som missar en varningsklocka. Jättesvårt att veta. Inte konstigt att man missar.
Nej.
Heller behöver inte bara vara skygglappar då.
Supersvårt. Ja. Nej, men för båda de här personerna har liksom varit några av mina bästa vänner. Det är ju inte så att det är så här bekanta som man träffar någon gång och sen så nämner de någonting.
Nej.
Utan det här har ju liksom verkligen varit supernära kompisar.
Nej.
Och sen så jag ändå inte lyckats ta in det. Eller, och det är mindre konstigt med Rebecca kan jag tycka för att vi inte delade en vardag.
Mm.
Liksom.
Mm. Jo, men om den andra personen var 20 år sedan så kan det också handla om en mognad. Liksom. Att man inte riktigt fattar sånt då heller. Om man är liksom,
ja.
Alltså.
Nej, men också en skräck för att det ska vara så på riktigt. Alltså just att det är lite skygglappar kanske.
Precis.
Eller menar, anorexi är väl också någonting kanske som man inte trumpetar ut. Det är också lite så här skam.
Ja.
Kanske.
Ja, det är nog också extremt svårt.
Alltså, att om man är drabbad så kanske man försöker dölja det lite grann.
Ja, ja det är nog extremt svårt att sätta fingret på. Jag pratade med en kompis som har en dotter med som har haft, eller ja, är anorektisk. Jag menar, det är väl inget man blir frisk från. Kanske någonsin. Jag vet inte hur det där klassificeras. Men hon berättade i alla fall att beskrev för mig som jag fattade det. Jag kan ha missuppfattat. Men att, jag tror ju att har ju liksom alltid trott att anorexia, att det har så mycket att göra med liksom mat och så. Men då förklarade hon att det har att göra med liksom mer, alltså ett mående som sen hittar någon form av utlopp. Alltså det kan vara skära sig i armen, börja bete sig destruktivt, bli helt introvert och sitta på rummet, eller liksom bara börja straffa sig och sitt mående genom att inte äta. Och då kan jag relatera till det, för då tänkte jag bara, gud, då hade jag någon, alltså, för jag vet när jag, min absolut mörkaste tid i livet var när jag var typ 25-26 och det tog slut med min dåvarande sambo. Jag som gjorde slut, men det var ändå, då kunde inte jag äta på ett halvår. Alltså det gick inte. Det gick bara inte att äta. Och mot den så här, då tänker jag att det kanske blir så här, du vet, att man har någon så ätstörning utan att fatta att man har det. För jag har alltid tänkt att jag har aldrig haft några ätstörningar. Men om man, för att jag har tänkt att det kommer från en vilja att se smalare ut. Men det behöver det liksom inte vara nödvändigtvis. Sen kan det vara något som man som göder det. Att man säger, gud vad smal det blev. Det här kändes härligt. Så fortsätter man så. Men ja, nu sitter vi och spekulerar om sådana svåra saker.
Som en kontroll. Ja, precis. Men att det handlar om kontroll och att... Alltså, ta kontroll över sitt liv och sånt.
Ja.
Men jag tänker, alltså efter en sån grej som du gick igenom, är inte det bara vanligt att om man är... Du kanske inte var olycklig för sig.
Nej, jag var fruktansvärt olycklig.
Ja, jo, men då är det ju det. För att om man är olycklig eller typ nykär, då kan man ju inte heller äta.
Nej, exakt. Precis. Men mot den bakgrunden så funderade jag på... Alltså jag skulle fortfarande aldrig säga att jag hade en ätstörning, utan det var bara att jag var olycklig och min kropp, det behovet stängdes helt av.
Mm.
Men en ätstörning kan ofta börja så, inte att man ser liksom, inte att man så här, prompt ska liksom få för sig att nu ska jag bli 10 kilo smalare, jag sätter igång, utan att det börjar som ett dåligt mående som sen glider över i en liksom så här, behov av att kontrollera maten, och sen så fidar man på den känslan av att så här, man blir smalare och smalare och smalare liksom. Tänk om man inte hade liksom, om man hade fastnat i den där och bara, åh, nu väger jag 40 kilo och bara, då hade man kanske, det blivit grejen istället för att ta sig ur. Nu spekulerar jag bara här, men jag, alltså, det här är ju vansinnigt att sitta och snacka om ens, men vad jag menar är att jag blev förvånad över att jag trodde att, men precis som alla sjukdomar är väl så att det finns ju inte en så här cancer så här ser ut, utan precis anorexia. Nej, precis. På samma sätt att man kan liksom, den kan hamna där på olika vägar. Men jag var aldrig liksom i behovet av att så här, jag måste bli smalare, även om det fanns absolut en del av mig när jag var så där otroligt mager som jag var ett tag, ja, i sorg liksom. Så det, jag njöt ju ändå lite av det. Jag vet ju att man så här, klappade på magen och var så här,
någon period sen jag mådde dåligt och man bara, oj vilka små jeans jag kan ha nu.
Ja,
exakt. Det, fast man egentligen så här, eller så här, oj vad jag ser utmärklad ut när jag sitter på det här sättet. Så här. Yes. Men det är ju också något sjukt. Alltså jag har heller aldrig haft någon ätstörning överhuvudtaget, men att men det är ju sjukt att
å andra sidan är det. Ja, exakt. Å andra sidan är det en jävla störning att man ens tänker så. Ens reflex borde vara verkligen. Så här, något är fel, istället för att vara så här, något är ändå jävligt rött i det här beteendet liksom. Det är sjukt ju. Jag var på ensam bio och såg A Star Is Born i söndags. Alltså jag är själv på bio, det var mysigt. Det brukar jag inte göra ofta, men det var verkligen mysigt. Och sen så, jag vet, har du sett den?
Nej, jag har inte gjort den.
Nej, men
jag måste göra det.
Ja, men den är bara i alla fall. Det är Lady Gaga och Bradley Cooper, och det var en kärlekshistoria i så här musiker tappning så, som var väldigt.
Det är väl typ femte gången den spelas in.
Ja, precis. Så det var liksom en modern variant på den historien då. Och i alla fall så det här förstör inte handlingen för någon, så de träffas på en klubb alltså en drugshow, alltså män som, nu vet jag inte hur de här identifierar sig, men de såg i alla fall ut som uppklädda som liksom kvinnor, sjöng och sådär. Sjöng hon där och de träffades där. Och sen så var det någon mer så här vändning där som också utspelade sig i en så här, du vet, minoritetsmiljö. Någonting hände i ett så här, black community. Det var två vita människor. Någonting fick en vändning. Ett black community, bla bla bla. Och då har ju den här filmen då vissa kretsar blivit kritiserade för att de utnyttjar om transgendervärlden och den svarta världen för att ge liksom bättre karma till en vit film, bla bla bla. Så här. Och nu, med risk för att låta som en jävla gubbe, säger jag ändå så här. Alltså hur fan ska det kunna bli rätt då? Alltså, det är klart att det hade ju varit härligare om filmen då inte var två vita personer i huvudrollen igen och så vidare. Det är klart. Mm. Om man börjar där. Det behöver ju definitivt i film och populärkultur.
Jag har helt missat den här biten av debatten om den här filmen.
Ja, jag tror inte det är någon jättedebatt, ärligt talat. Men Peppe tog upp den, för hon läser så mycket, så att hon har förstås hittat den här vinkeln på det. Och då, tänker jag, alltså, det får faktiskt finnas gränser. Vi har jättestora problem att lösa i världen på alla jävla plan, och det händer så mycket nu just på just de här frågorna. Så, och det är ju fantastiskt. Men vi kan inte riktigt fastna i att det är ett problem. Att nu den är,
alltså, det är väl just där man vill fastna då, när det pågår riktiga problem runt om. Att det är då den här hemmafru-debatten kommer upp i Sverige igen. Alltså, har du läst om den?
Nej.
Ja, men när det är så här 24-åringar som tycker att de så här revolterar mot det feministiska, de feministiska strömningarna, för det är inte längre coolt att vara feminist, så att nu ska det vara coolare att vara kept woman, typ. Ja, nu kanske jag förenklar hela, men det är en väldigt fånig debatt som pågår, eller som inte är en debatt. Det började med en artikel i DN som borde ha varit en krönika, och sen så har eftersom det är ett ämne som många då engagerar sig i, gud, nu tar jag upp det, jag hade inte tänkt jag skulle ta upp det, ja, och så blir det skrivs om den överallt. Ja. Och så känner man bara, men det här är ju bara slöseri med tid, för det går i cykler, allt det här har sagts
förut. Det där
förut
är sånt man är jätte...
Det tar inte samhället framåt. Nej. På något sätt. Ingen tjänar på den här debatten.
Nej.
Möjligtvis hon som har skrivit artikeln från början. Liksom.
Ja, alltså, man måste ju ha någon slags filter. Så här. Det här är en jättespännande debatt, alltså, som man kan ha. Man kan absolut diskutera när en vit, nu gör jag så här tecken, men vit film då användes jag av, som de anklagat för, och de här liksom världarna, minoritetsvärdarna, för att liksom ge sig själv en bättre. Men jag själv tycker man väl så här, det var väl i alla fall, det var väl roligare att det var de här världarna som fick ta den här platsen, än att filmen blev ännu vitare och ännu straightare liksom. Kan man ju tycka också. I alla fall, det är en perfekt diskussion att ha vid middagsbordet med sina kompisar. Då kan man ju ta upp det där och fundera på fram och tillbaka. Liksom. Finns det någon så här? Det är jättekul. Jag menar, men det är inget vi ska liksom piska upp på så här sociala medier och artiklar och så. För det är liksom, det blir bara för många. Det blir liksom en hatt på 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 något sätt.
Mm.
Jag vet inte vad det, men om du förstår vad jag menar. Att man liksom, ja. Det blir liksom... Det är inte det är det som är problemet, men det är en sån otrolig liten del av, alltså, diskussionen måste ju på något sätt. Och nu sitter vi och diskuterar hatten på hatten i en ytterligare diskussion.
För då kommer ju nästa diskussion blir ju då, är det verkligen upp till dig att få ha den åsikten som du då inte tillhör dessa minoriteter. I USA är väl knappt, kanske vad det räknas som, men ja,
nej, men precis.
Tolkningsföreträde.
Jag sa ju med risk för att låta som en gubbe. Så är det ju verkligen, alltså. Mm. Men jag kan ändå tycka att det blir, absolut. Men jag kan ändå tycka att det blir liksom. Jag kan okej, om det skulle vara en vit kvinnlig, så hade jag kanske ändå tyckt samma sak, att det var liksom, om det var sån liksom, jag vet inte.
Nej. Det är alltid kul när man ser och diskuterar saker och man egentligen bara så här suckar. Allt man säger, säger man med en suck och bara, det här borde vi inte prata om, men ändå.
Ja.
Och sen så bara fortsätter man diskutera.
Ja, men det blir en
så blir det.
Diskussionsklimatet är ju svårt, alltså. Men vi måste fan hålla fokus på rätt saker här, känner jag. Alltså, när det är videominen, inte just den här podden, utan mänskligheten.
Här håller vi aldrig fokus på rätt saker.
Nej,
det är ett som är säkert.
Det är ett som är helt. Det är helt jävligt.
Yep.
Jag ska bara avsluta med att säga att min syster ringde förut. Och hon går i en gestaltningskurs, när vi pratat om i podden förut. Och hon tar alltid med sig så mycket intressant saker hon har fått med om i sin kurs till mig. Och då hade hon haft guidad meditation med den här kursen idag morgonen. Och så hade hon suttit där och så skulle hon kliva in i någon hiss, och där fanns en knapp och den tog henne till ett så här härligt ställe. Och så berättade hon om det. Så hade den här hissen åkt till en massa olika stationer så här. Alltså, i meditationen då. Det här var ju alltså inte en riktig hiss. Och så var det bland de sista rummen som skulle hon, och där, och jag hade liksom inte riktigt varit med så här jättetydligt i den här hissturen fram och tillbaka. Så det var någon plats där hon kände sig inkluderad och någon så här plats som bara var mysig och härlig, och det var hem där hon hamnat i. Alltså jag ska verkligen
stugan.
Inte. man önskar. Så hade hon i sista rummet där, så hade hon då skulle hon komma till en plats där som var samhörighet. Och då när hon hade tryckt på samhörighetsknappen och klev ut i hissen, då stod jag där. Och när hon berättade det, jag började nästan gråta nu igen, men när hon berättade det och grät, och jag för jag förstår den känslan. Det är liksom när en kärlek är liksom samhörighet, då är det den fan renaste, finaste formen. När det är så här,
gud vad fint.
Ja, och jag vet att det är så, för jag känner verkligen med min syrra att det är, du vet, det är så här, jag skulle kunna vara precis vem som helst och vad som helst och var som helst med henne, och jag skulle alltid känna mig, ja, det är en jävla lyx alltså att få med en att känna så, och jag känner mig så hedrad och lycklig av att få vara i den lilla hissrummet.
Superfint.
Ja.
Gratulerar till dig och din syrra. Tänk om du nu skulle göra en guidad meditation, och sen så skulle du göra allt det där, och sen ska du kliva ut i samhörighet. Ser inte alls henne du ser.
Ja.
Du bara, Peppe, ja. Äntligen.
Nej, det skulle faktiskt vara hon. Det skulle det, absolut. Mm. Möjligtvis Goldie, men...
Eller stugan. Stugan, allt som blir positivt. Vad är stugan?
Vanda hissknappa, stugan. Vad man trycker på. Jaha, då är stugan igen. Jaha, tråkig fantasi.
Ja, precis.
Ja, tänkte på stugan extra mycket igår och längtade dit. Oj, oj, oj. Du har ju gärdet nu, så det är kul att du ändå är med mig lite.
Ja, men precis. Men nu börjar det bli lite väl kallt på gärdet. Men däremot så var jag faktiskt där häromdagen. Och då, ihop med min kompis Erika och hennes lille hund Charlie, som är bästis med Bobben.
Ja.
Och de hade ju så kul som ingen har någonsin haft så kul som de två hundarna under den timmen på gärdet.
Oh.
Jag och Erika gick där. Och det blåste väldigt starkt, men man blev ändå glad.
Men du, då kan ju du ta på dig vårt kashmirset. Som vi snart lanserar. Blankens, kommer släppa och har börjat släppa en kollektion med perfekta stickade plagg. Och de här kashmirsätten är liksom byxor och tröja. Tröjorna har också små tumhål.
Topp till tå i kashmir, det är liksom alltid drömmen. När man är där, då trivs man. Som att vara i stugan. Så det här har man perfekt att önska sig julklapp. Av sig själv eller av någon annan. Ja, där försvann Sissan för att hennes inspelningskort plötsligt inte tar någonting. Så att vi säger tack och hej och är tillbaka nästa vecka. Vill du skrika något, Sissan, i hörlurarna?
Ja. Hej då och tack, vi hörs snart.
Perfekt. Vi hörs. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.